P1, Sveriges Radio.
Esse non videri. Verka utan att synas. Det är en av de vägledande principerna inom finansfamiljen Wallenbergs imperium. Tanken är att man ska förhålla sig pragmatiskt och effektivt till det man håller på med. Inte göra så stort väsen av sig utan lösa problem under vägen och se till att det finns en fortsatt rörelse framåt. Och det här mottot kan man ju säga beskriver även det som kallats för vårt sjätte sinne ganska bra. Jag pratar då om balanssinnet. De klassiska fem sinnena, synen, hörseln, lukten, smaken och känseln, är ju alla väldigt påtagliga och svåra att missa eftersom de hela tiden gör väsen av sig och förmedlar intryck till oss som formar bilden av verkligheten. Men balansen däremot är liksom mer av en doldis, för det är inte förrän den inte fungerar som vi blir varse den på allvar. Den där gången när en snubbling inte bara blir en snubbling utan man ramlar omkull och slår näsan i en trottoarkant, det märker man ju. Eller när världen plötsligt är upp och ner och kroppen inte längre verkar förstå det där självklara med huvudet upp och fötterna ner. Om balansen är i balans så märker man inte av den. Först när obalans råder förstår vi vilket kaos den kan ställa till med. Och det här var något som redan de gamla grekerna och inte minst Hippokrates funderade över. Balansen i kroppen. Han formulerade den humoralpatologiska teorin som menar att det hos en frisk person råder en balans mellan kroppens primära kvaliteter: värme, köld, våthet och torrhet. Om denna balanspunkt rubbas genom att det blir för mycket eller för lite av till exempel värme eller torrhet så medför det ohälsa. Den här teorin dominerade medicinen fram till den moderna sjukvårdens genombrott. Och några tankar lever vidare på något sätt i det som numera kallas för ett holistiskt synsätt på människan. Och något som vi alla kan enas om, det är väl att balans i livet är viktigt för hälsan. Så i dagens Kropp och själ tittar vi närmare på det som brukar kallas för vårt sjätte sinne, balanssinnet. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
Took quite a fall, didn't we, Master Bruce?
And why did we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up.
Va? När en ung Bruce Wayne i en av flera Batman-filmer faller ner i en brunn tröstar hans pappa honom med att säga att vi faller för att vi ska kunna resa på oss igen. Jag ligger och glor på den här filmen och tänker, va? Vänta nu, Batmans pappa. Vadå för att vi ska kunna resa på oss igen? Det kan ju omöjligt vara anledningen till att vi faller. Just nu faller någon i sitt hem. 8 av 10 fallolyckor sker i hemmet och en stor del av dem som faller är över 65 år. Så kom igen nu. Säg inte att de som faller faller för att de ska kunna resa på sig igen. Nej, många av de som faller faller på grund av den enkla anledningen att de tappar balansen. Ja.
Tack så mycket.
Så ibland kan man se fall som någonting bra också.
Erika Fransén är professor i fysioterapi vid Karolinska institutet. Hon leder en forskningsgrupp som fokuserar på sjukdomar som bland annat påverkar balanskontrollen som Parkinson och stroke och MS.
När jag börjar med en forskarbana så börjar jag titta på äldre och äldres balans och hur vi kan testa äldres balans egentligen på ett bra och valid sätt. Fallolyckor och dålig balans och sånt där är ju en stor grej egentligen inom åldrandet.
Jag blir lite förvånad till en början när Erika säger att fall kan vara en bra grej. Det är ett sätt att lära sig hantera den fysiska begränsningen som ofta blir allt påtagligare med åren.
Ja, men man ska inte alltid se fall som negativt. Det kan oftast bli så att man försöker göra så mycket som möjligt för att förhindra fall. Men fall kan ju också vara för att man är aktiv och rör på sig mycket. Om vi tänker på oss själva, jag menar, är vi ute och åker skidor och så, då finns det också den risken att vi faller. Men det gör ju inte att vi ska sluta åka skidor och röra på oss för att det finns en risk för oss att falla. Och så måste man också tänka när man är äldre och har sjukdomar, att man kan inte var för restriktiv i vad man gör bara för att förhindra fall. För då blir man passiv och då rör man sig mindre och då får man bara sämre och sämre fysisk förmåga.
I balans är färskvara.
Ja, verkligen en färskvara.
Hon beskriver att hitta anledningen till att någon faller är som en spions arbete. Det är flera pusselbitar som ska sättas ihop för att ge ett svar. För balanssystemet är komplicerat och det är många komponenter som samspelar. Så när vi faller, faller vi av olika anledningar.
Det kan ju vara så många olika saker. Det kan vara från att du reser dig upp lite för snabbt och inte blodtrycket hinner adaptera sig, till att du är muskelsvag. Det kan vara dels personens egna förutsättningar, men det kan ju också vara miljön, hur det ser ut runt omkring en. Men ofta så är det också en kombination av olika faktorer. Så man måste ha ett litet detektivarbete för att veta orsaken och sen ha åtgärder till följd av det.
Den fysiska begränsningen blir tuffare med åren, det vet alla. Men vad som kan vara svårt att leva sig in i är den känslan. Känslan att förlora en del av sin självständighet när balansen blir allt sämre.
Men att vi kanske inte kan klä på oss eller vi kan inte cykla något mer eller åka längdskidor eller annat. För att vi har nedsatt balans, det är det som påverkar människan. Och det är då man blir begränsad i vad man ska göra och då påverkar det ens livskvalitet.
Mm. Varför går vi upprätt då? Alltså, vi kröper på alla fyra. Mm. Vi borde ju inte stå upp, tänker jag.
Nej, när man tittar på det egentligen på att vi egentligen staplar ganska många kroppssegment på varandra. Och vi har en ganska liten understödsyta, alltså ytan som vi har mellan våra fötter och under våra fötter. Så borde det inte vara möjligt att vi ska kunna egentligen stå och göra så mycket i den här positionen. Men människan är fantastisk där, att vi klarar att göra det. Och det är ju på grund av att vi har en bra balans som vi kan det. Så det är rent unikt faktiskt.
Varför har vi så bra balans då?
Ja, antagligen så var det väl bra för oss egentligen i urminnes tider att kunna resa oss upp. För att kanske kunna blicka ut, se mer, kunna använda olika verktyg, kunna förmodligen också kunna få mat eller annat.
Mm. Hej, Nino heter jag, ringer från Sveriges Radio.
Hejsan.
Kan jag störa dig en sekund?
Ja, visst.
Jag ringer upp Lars. Professor Lars Werdelin är paleontolog. Varför går vi upprätt och varför går vi på två ben när det är så fysiologiskt typ omöjligt att göra det?
Ja, det är den stora olösta frågan i människans utveckling.
Jag hade ingen aning att denna fråga om den upprätta gångstilen har jäckat forskare i alla tider. Den mest uppenbara definierande egenskapen hos vår utvecklingslinje, säger Lars. Och det är detta som skiljer oss från andra däggdjur, att vi faktiskt står och tar oss fram med två lemmar utan att ramla ihop. Detta tack vare vår balans. Kängurun då, kanske du tänker. Visst, den står på två ben, men den går inte. Den hoppar.
Den upprätta gången har ju uppkommit som ett svar på någon form av miljöpåverkan, någon form av evolution, naturligt urval och så. Och sen så har den haft väldigt vitt omfattande konsekvenser som inte kunde förutspås när den utvecklades från början. Sen kan man ju se balans i ett väldigt, väldigt brett perspektiv.
Men varför vet vi inte. Det var inte så att en människoapa tänkte jag skulle behöva bära de här grejerna. Och då är det bra att gå upprätt. Det finns för lite fossiler från den tiden för att studera fram ett svar. Men vad vi vet är att när fiskarna utvecklades till fyrfota djur för x antal miljoner år sedan utvecklades den tredje båggången i örat som är en viktig del av balansorganet så som vi känner till det idag.
Det här med båggångar har man tittat på ganska mycket när det gäller människans utveckling med hjälp av datortomografi och sådana här saker. Och man har kunnat konstatera skillnader mellan tidiga upprättgående, de tidiga som man kan analysera upprättgående människoaporna. De hade lite mindre volym i båggångarna och de satt lite vinklade annorlunda, så att det här har skett en utveckling från de första upprättgående förfäderna till människor och till oss nu.
Men det finns flera teorier om varför vi ställde oss upp. Genom att göra händerna fria kan man tillverka verktyg. Att stå upprätt gör en längre och ger en bättre uppsikt och utsikt att upptäcka faror.
Det har också varit frågan om att kunna effektivt ta sig ner på marken, hitta föda och sen så snabbt ta sig upp i träden igen. Men vi måste veta mer om vilka miljöer som de här mycket sällsynta fynden är gjorda i. Det är den olösta gåtan. Och olösta gåtor, det gillar vi ju inte som människor. Vi vill ju gärna ta reda på sanningen.
Det återstår väl att se om vi får något svar i den här frågan om varför vi går på två ben. Men jag ska få svar om min balans.
Ja, jag tänker att vi ska börja med att testa din balans och se hur den påverkas av din syn egentligen.
Tillbaka till balansexperten Erika på Karolinska som kopplar på med flera tekniska avancerade klockliknande mätinstrument runt armar, ben och midjan. De läser av information utifrån mina rörelser och det jag ska göra är stå still och blunda.
Och då ska vi titta på ditt svaj.
Mitt svaj? Vad är det för något?
Svajet är egentligen de små rörelser som du gör när du tror att du står still. Men egentligen så svajar kroppen hela tiden.
Jag står still i 30 sekunder. Helt still, tror jag. Egentligen svajar jag fram och tillbaka som om jag stod på en spårvagn eller segelbåt.
Du kan se här hur ditt svaj är den här svarta linjen egentligen som ser ut som en litet garnnystan. Det är som du svajade. Och då att du åker framåt och bakåt ganska mycket i svajet. Och ibland är du lite grann utanför det här som är medelsvajet egentligen.
Ja, vad riskerar jag att falla enklare då om du blåser och jag blundar?
Nu har du rätt bra svaj. Om du ser den här gråa så håller du det i princip innanför den.
Men om jag skulle svaja mycket bakåt, vad skulle det kunna säga dig något då?
Det skulle kunna säga mig om du, att du kanske har din tyngdpunkt från början också ganska mycket bakåt. Ja. Och sen att du inte riktigt vet var du har dina bakre stabilitetsgränser. Ja. Och då kanske man måste träna det egentligen genom att lära sig gå bakåt och framåt och så. Ja. Och då kan man också tänka så här, ja, när man ska sträcka sig efter någonting högt upp i ett skåp, då oftast så för man tyngdpunkten bakåt. Där kan det finnas en fallrisk eller en risk att man då tappar balansen. Så där kanske man måste spänna kroppen lite extra och tänka på det före man gör det.
Det var Ninos Chamoun som intervjuade Erika Fransén, professor och forskare vid Karolinska institutet. Christian Geisler, specialist på hörsel- och balansrubbningar på Yrselcenter. Hej och välkommen till Kropp och Själ.
Hej.
Håller du med om att vi människor har gjort det krångligt för oss genom att gå upprätt?
Ja, men troligtvis är ju det nödvändigt för att vi är en energisk typ som vill ta oss fram. Vi är ambitiösa personer. I människor.
Mm. Och vi har ju fått ett balanssystem då som ändå funkar. Kan du på ett någorlunda enkelt sätt förklara hur vår balanssinnet fungerar?
Ja, balanssinnet är ju del av balanssystemet. Balanssystemet består av två faktorer. Dels då balanssinnet, som är ett slags informationssystem med jättemånga sensorer i kroppen. Vi har balansorganen som egentligen är 5 olika sensorer, båggångar och hinsäckar. Vi har massvis med sensorer i muskler och i leder och även i fötterna till exempel, så att vi kan känna vad vi står på. Och vi har synen. Så att de här 3 informationssystemen, de skickar massvis med impulser till hjärnan hela tiden och talar om hur vi befinner oss i relation till gravitationen, om vi står, om vi ligger, hur omgivningen är. Och de här informationerna, de sammanställs till en bild. Om informationerna från de här systemen är samstämmiga, då blir det en samstämmig bild. Den blir lätt för hjärnan att tolka. I nästa steg så jämför hjärnan den här bilden av inkommande informationer med andra lagrade informationsbilder. Och det kan vara informationsbilder om att stå still eller att sitta, dansa, segla, göra kullerbyttor. Och poängen med att ha färdiga balansbilder lagrade är att kroppen har färdiga muskelprogram till alla de här bilderna. Så att jag som står i en studio just nu och har stått tidigare, jag har då ett färdigt muskelprogram för att kunna stå i den här studion stilla. Och för att kunna göra det så måste jag förhålla mig till massa andra storheter som är gravitationskraften och den snurrande kraften som jag är utsatt för. Jag befinner mig på ett jordklot och det snurrar just här på Stockholms breddgrad ungefär 850 km i timmen på tvärs. Och genom att förstå att vi då är utsatta för väldigt många krafter så kan man också förstå att vi måste svaja emot alla de här storheterna, och då kan vi hålla balansen och jag kan stå kvar vid den här mikrofonen. Mm.
Så egentligen är det inte, kan man inte kalla ett sinne, kan man det? Det är mer som ett system, eller hur skulle du säga?
Ja, det är ett informationssystem med massvis av informationer som ständigt pumpas in till hjärnan och jämförs. Om hjärnan blir trygg över den här informationen, då kommer det att funka. Om hjärnan känner att nej, det här stämmer inte, den här informationen är vilseledande, då kommer det inte att fungera och då kommer jag få olika balansstörningar eller symptomet yrsel.
Mm. Du visade en bild här precis innan vi började på din dotter när hon tar sina första steg på ett så här kullerstenstorg när hon var ett års ålder någonting.
Ja, men precis. Någonstans. Det här är min dotter Gabriella då, och det är hennes första dag när hon kan gå själv. Och den här bilden visar hennes ansikte som bara spricker upp i välmående, för hon har fått en ny plattform i livet. Hon kan gå och stå själv. Vad bilden inte visar är hennes sönderslagna blodiga knän, för hon vinglar alltså runt 1 till 1,5 minut. Sen ramlar hon på den här kullerstenen som är på Trosa torg, reser sig upp igen, är jätteglad och fortsätter att vingla vidare. Och man ser på den här bilden hur hon liksom håller ut armarna för att på något sätt liksom kunna upprätthålla balansen. Mm. Vad hon egentligen gör är att hon lär in ett balansprogram i sin lillhjärna, hur det är att gå och stå och springa på ett roterande jordklot. Mm.
Och är det då så att när man väl har lärt sig det här så sköts det automatiskt?
Ja, men precis. När man då har lärt in ett balansprogram, då lagras det i lillhjärnan, och när man då var i Gabriellas ålder 1 år, då börjar man då liksom boostra upp lillhjärnan med massa olika balansprogram. Och man säger att barn kan göra 5000 kroppsrörelser, vuxna kan göra 500. Så att det som händer är när vi blir äldre att vi gör inte kullerbytte längre, utan vi tittar mest efter nycklarna av vår iPhone, som är en ganska stereotyp.
Ja, men prova att göra en kullerbytta, man blir lite yr.
Jag blir jätteyr när jag kullerbyter. Och sen när man blir äldre, då tappar man de här balansprogrammen successivt, och ja, när man är snart döende, då har man inte så många balansprogram kvar när man är riktigt gammal.
Vi har fler gäster med i programmet, bland annat Eva Ekvall Hansson med direkt från Lunds universitet, forskare och sjukgymnast. Hej och välkommen, Eva.
Hej, tack så mycket. Jag är fysioterapeut.
Fysioterapeut. Sjukgymnast säger man inte längre, eller?
Nej, fysioterapeut är det nya, ja precis.
Ja, då ska vi uppdatera oss där. Hör du, vilka muskler i kroppen är det som är viktigast då för att balanssinnet ska fungera optimalt?
Ja, alla muskler är ju viktiga, men framförallt kanske de posturala musklerna då som håller oss upprätt, såklart.
Och de posturala musklerna är?
Ja. Lårmuskler, musklerna runt ryggraden, de stora musklerna som magmuskler och ryggmuskler, ja, som håller oss upprätt. Mm. Som då har en nära kontakt med då, lillhjärnan, som liksom får informationen från lillhjärnan om de här balansprogrammen som Christian pratar om, mm, och som svarar på krafterna från underlaget. Mm. Genom att ge en motreaktion som skapar det här svajet som Erika pratar om också.
På min träning så brukar ledarna alltid påpeka när vi står och vinglar omkring där i balansövningarna att balansen är en särskilt färskvara som kan variera från dag till dag. Stämmer det?
Ja, jag vet inte. Jag tror inte det finns några studier på just specifikt hur mycket det varierar från dag till dag. Men det är ju som kroppen överhuvudtaget, att vissa dagar när man går och tränar så känner man att allting stämmer för man har ätit och sovit ordentligt och då kan man träna hur svårt som helst. Och vissa dagar så är det inte riktigt så. Så det är ju färskvara precis som, eller det varierar ju precis som förmågan att lyfta riktigt tungt och förmågan att springa riktigt långt. Att vissa dagar så bara stämmer allting och vissa dagar stämmer inte allt riktigt lika bra.
Så där kanske de säger bara för att trösta en lite, för att det känns alltid lite pinsamt när man vinglar omkull på träningen.
Ja, fast då är det ju ändå, det ska man ju inte tycka, för att det är ju samma sak med balansen som om, när du tränar den som när du tränar en muskel. Att om du tränar för enkelt, för lätt, så får du ju inga förbättringar. Så egentligen så tycker jag ju alltid att det är bra när man liksom tappar balansen lite grann, för då har du ju utmanat balansen tillräckligt mycket för att det ska ske en förbättring. Det är ju så, annars är det ju som att du står och lyfter för låga vikter på gymmet hela tiden. Mm. Och du bara gör saker som du klarar jättebra.
Ja, precis. Men det är ju det som är roligt när det gäller träning.
Ja, eller hur?
Ja. Men du, vad är viktigast att träna på då fysiskt för att också inspirera och trigga balansinnet?
Ja, då, den forskning som jag har sysslat mycket med har ju handlat om att då ta med innerörat balanssinne, sinnesorganet i innerörat i balansträningen. Det vill säga att ta med ögonrörelser och huvudrörelser och så när man tränar. För att då motverka de här åldersrelaterade förändringarna som ju sker i kroppen som nämndes här. Till exempel att man då antingen fäster blicken rakt fram för att ha väldigt god hjälp av synen, eller blundar eller rör på huvudet när man tränar balansen.
Mm.
Att stå på ett ben och dessutom titta åt höger och titta åt vänster eller vrida huvudet åt höger och vänster är ju fruktansvärt svårt.
Så det gäller att göra riktigt...
För då har man med balansen.
Riktigt svåra grejer, ja, som ser väldigt galet ut.
Ja, det kan man lugnt säga. Mm. Riktigt tokigt. Skaka på huvudet när man försöker hålla balansen på balansplatta till exempel.
Mm.
Det kallas för vestibulär träning. Att man tar med inrörats balans och sinne.
Mm. Och är det det som är den del av balanssinnet som man förlorar mest av när man blir äldre?
Nej, det kan man inte säga, utan den yrsel och den balansrubbning som ofta följer med ett åldrande beror ju på små nedsättningar i alla de här sensoriska sinnena som Christian beskrev, som hjälper oss att hålla balansen.
Mm.
Sen vet man att väldigt många äldre har en nedsatt funktion i inrörats balanssinne och att det går att träna bort.
Mm.
Det går att återställa med den här typen av konstig träning, skaka på huvudet, rörelser.
Ja. Du, yrsel är ju en effekt som kan uppstå när balanssinnet inte fungerar som det ska. Och det kan finnas en rad olika orsaker till det. En av de diagnoser som kan ligga bakom är kristallsjuka. Och vi har en gäst till här i studion som heter Tatjana Tomanovic, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, som har forskat om kristallsjuka. Välkommen till Kropp och Själ, Tatjana.
Ja, tack.
Vad är kristallsjuka?
Ja, kristallsjuka är det mest vanliga yrselsjukdomen som kommer från innerörat. Och man har börjat bli medveten att det är något fel på kristallerna inte så länge sedan, kanske på 50-talet. Och sen på 90-talet började man förstå hur det funkar med kristallerna och vad händer när kristallerna inte sitter på plats.
Mm.
Så det är på något sätt väldigt nytt, om man tänker det är bara 20 år.
Men vad gör kristallerna i örat då?
Ja, kristallerna har en speciell funktion. De kallas för otoliter och det är kalciumkarbonatstenar. Så det är inte kristaller, men det är stenar. Och de är väldigt små. Och de har en särskild funktion när de ligger i ett membran som trycker på hörcellerna. Som i sin tur registrerar gravitation, eller stenarna dras av gravitation och så trycker de på cellerna. Och så skickas genom nerverna signaler till våra muskler för att vi ska spänna muskler och motverka gravitation. Så det är en viss grundsignal till musklerna för att vi ska stå upprätta.
Och vad händer när man får kristallsjukan då?
Ja, kristallsjuka, det är ett... Jag måste först säga att kristallsjuka är en sjukdom som drabbar äldre population. Så över 30 börjar man få. Så
Och man räknar som äldre redan när man är 30 i det här sammanhanget.
Ja, men barn får inte kristallsjuka, måste jag säga.
Okay.
Så att jag har aldrig träffat någon barn under 12-13 år som har kristallsjuka. Så det är något som kommer senare. Så det är en degenerativ störning. Så kristallerna byggs upp hela tiden och när de återigen byggs upp igen då ramlar några stenar från otolitorganet och så börjar de snurra runt i balanssinnet. Och de ska finnas på ett särskilt plats, det är en kvadratmillimeter yta. Där ska de finnas och de har sin funktion. Men om de ramlar av då börjar de flytta runt och så hamnar de någon annanstans i balanssinnet. Där de gör bara fel. Det är de främmande kropp där. Och då är det symptom som uppstår som det kallas lägesrelaterad yrsel. Eller nu kallas det i folkmun kristallsjuka, men det är lägesrelaterad yrsel.
Och betyder det att det snurrar i huvudet när man är still?
Eller? Oftast är det inte. Därför kallas det positionell eller lägesrelaterad yrsel. Det är att när man ligger eller när man ska lägga sig ner, det är den stunden man får yrsel och det är det som utlöser yrsel. Och då får man yrselanfall som en kraftig rotation. Oftast beskriver patienterna som att det är någon rullgardin som rullar framför ögonen. Och då är det inte längre än en minut den här kraftiga rotationen. Men människor blir väldigt påverkad av de här sinnesinput eller sinnesorgans signaler. Och då känner man enorm yrsel och sen kommer det rädsla och sen kommer det obalans och sen kommer det illamående och sen kommer kräkningar. Så det blir ju en massa olika symptom till följd av en lägesrelaterad yrsel eller att stenarna har rullat bort.
Och vad kan man göra för att behandla det här?
Behandling för kristallsjuka, som jag sa, började utvecklas på 90-talet och det var den speciella övningen där man flyttar stenar från de här bogångarna ut tillbaka till de här sinsäckarna där de ska vara. Och den övningen, eller det är repositionsmanöver egentligen, det är inte träning, det är bot, det är terapi. Så det gör man inte varje dag för att träna. Då gör man bara när man får, och det också påpekar jag till mina patienter, man får inte träna varje dag med den övningen. Då gör man bara när man är yr.
Jag förstår.
Och så tar man speciella övningar med huvudet. Och så kommer man att flytta ut stenar.
Så det är relativt lätt att bota om man vet hur man ska göra?
Ja, precis. Men ju tiden går, ju mer man vet om kristallsjuka och nu har man börjat upptäcka att det är inte bara en bågång. Det kan ju vara två bågångar. Det kan vara början på bågången. Det kan vara slut på bågången. Så stenarna kan finnas i olika delar av bågångar. Och det gör att det inte alltid är den mest vanliga terapi eller behandlingen som hjälper. Det kanske måste man göra en annan variant. Så det finns minst, jag vet inte, vad säger du Christian? Minst 10 olika behandlingar som vi kan använda för att behandla kristallsjuka. Beroende var stenarna ligger någonstans.
Är det en svår diagnos att ställa då?
Om man känner huvudprinciperna i fysiologi och hur balanssystemet fungerar och hur den är kopplad till ögonen och hur ögonen rör sig, så det kan inte vara svårt, men det kan vara komplicerat.
Ja. Det finns ju också, det här är en av de anledningarna till balansproblem som yrsel som man kan ha, men det finns ju flera, ett knippe vanliga. Vilka är det mer som kan ligga bakom när man känner yrsel, Christian?
Ja, det finns ju massa olika anledningar att uppleva yrsel, men de sjukdomar som Tatiana och jag jagar och diagnostiserar dagligen, det är egentligen 5 sjukdomar som står för ungefär 75% av all global yrsel. Och det är då kristallsjukan som Tatiana berättade om precis, som förekommer i en mängd olika varianter. Och det är virus på balansnerven som är en slags plötslig avstängning av informationen från ett balansorgan. Det är ett ganska dramatiskt symptom ofta. Då hamnar man väldigt ofta på sjukhus, för då blir man väldigt sjuk och kräks i några dygn. Sen har vi en sjukdom som heter Meniers sjukdom, som är en inrörig sjukdom som engagerar både balansorganet och hörselorganet i samma öra. Och det kan man beskriva som en varierande funktion i det inrörat. Och då har man alltså återkommande yrselattacker som ofta är 3-4 timmar. Och då får man ligga still och kräkas. Sen har vi en sjukdom som är inte så känd alls i Sverige. Och det är det man kallar för vestibulär migrän. Det är alltså migränaura-fenomen som ger alla möjliga symptom med yrsel, balansrubbningar och också symptom som liknar kristallsjukan ofta. Men man behöver inte få huvudvärk. Det är alltså en slags migränsjukdom.
En migrän, fast man får inte, man får andra symptom men inte just huvudvärken.
Mm. Och sen har vi då en sjukdom som kallas för funktionell yrsel. Och sen kanske vi ska återkomma till
den. Jag tänkte faktiskt att vi skulle återkomma till den om en liten stund. Christian Geisler, Eva Ekvall Hansson och Tatiana Tomanovic är gäster i programmet idag där vi pratar om balanssinnet. För nu ska vi faktiskt gå på träning. För det finns många idrotter och träningsformer som både stärker och kräver balans. Och vi ska hänga med på ett träningspass i en sport som dessutom ställer extrema krav på kroppskontroll och mod, nämligen cheerleading.
Det går snabbt och man hinner liksom tänka att liksom, nu går det fel. Och sen ligger man där på golvet.
En mörk oktoberkväll har 3 cheerleadinglag med lite över 20 unga tjejer i vardera samlats för att träna i olika delar av en stor, upplyst gymnastiksal söder om Stockholm. Överallt framför mig och i ögonvrån flyger folk upp och ner, voltar, snurrar, fångas och står plötsligt helt stilla i en pås högt upp i luften, balanserandes på 3 par händer som parerar, fjädrar, säkrar upp och möjliggör balansakten med symmetriska, vältajmade rörelser.
Jag ska ju stå på baserna. Jag ska ju egentligen inte röra mig så mycket alls, utan det är de som ska balansera åt mig. De ska ge mig ett ställe att stå på. Sen är det absolut viktigt att jag ändrar hur jag står, kanske med foten eller hur jag spänner knät eller höften, för att underlätta deras jobb att balansera mig.
Matilda Möller är 18 år och har tränat cheerleading sedan hon gick i lågstadiet.
Jag är flyer. Jag är den som står på folk, eller den de lyfter upp och kastar.
Matilda kastas, lyfts upp, voltar och måste lita på att hon alltid fångas av sin bas, alltså de som står under henne, oavsett om hon står eller faller. Det finns inget utrymme för tvekan i de snabba, precisa koreografierna. Och balansen och modet har systematiskt och metodiskt arbetats in i både muskelminnet och huvudet.
Hur mycket är det som är mentalt och hur mycket är det som är fysiskt när det gäller att klara av de här balansövningarna?
Och det är definitivt nästan 80-90% mentalt. Det går emot allting som hjärnan säger. Det är helt fel att liksom göra allt det här. Men det är absolut viktigt med det fysiska också. Men det mentala är det man måste kliva över för att kunna använda den fysiska styrkan och göra det man ska.
Jag tror från mig som bas tror jag att det är nästan 50-50.
Elin Horn har också tränat cheerleading i snart 12 år.
Jag heter Elin. Jag är bas, ja, sidobas på svenska då. Jag är den som lyfter och kastar då och fångar.
Till skillnad från vad man kan tro så är det minst lika mycket balanserande för de som står i basen. Personen som står på toppens utmaning är på sätt och vis att våga att inte balansera för mycket utan låta sig balanseras av de som står under, som hela tiden måste vara lyhörda för minsta lutning eller obalans. Så vad är egentligen det viktigaste att tänka på när man ska utgöra grunden i en mänsklig pyramid eller fånga någon som ska landa efter en volt flera meter upp i luften?
Nej, men det är väl att jag känner mig stabil och stark och fokuserar på toppen, att se vart hon är någonstans. Se vart hennes tyngdpunkt är, höften då. Och om hon skulle ramla så vet jag vart hon ramlar, för att jag har alltid koll på henne. Många saker som vi övar på har ju redan gjorts innan och det har funkat, det vet vi redan. Men om man börjar liksom, vad säger man, med sig saker, då blir det ju farligare, för då vet man inte vad som kommer hända.
Det har ni lärt er den hårda vägen.
Ja, det kan man säga. Man har fått några skador och man har själv gett några skador under årens gång.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, landa 5, up 7. Personen som räknar är lagets tränare Mikaela Forsius, som själv varit cheerleader sedan 1995 och tävlade själv så sent som 2013.
Hur gör man för att få folk som är nybörjare att våga de här sakerna?
Det är jättemycket kroppskontroll. Så det handlar inte bara om att kasta upp folk i luften och så ska de lära sig balansera. Man har ju olika nivåer, så man börjar i en ganska låg nivå och övar. Och det är ju inte bara den som står där uppe som ska balansera, utan den ska mest kanske bara stå still som en okokt pasta. Medan de där under kanske är de som balanserar, om man tänker så.
Men berätta om det. Den som står där uppe ska bara stå still.
Stå tight. Det är verkligen det handlar om. En plan fot så att baserna, de som står där under, har någonting att hålla i. Liksom. Och sen så bara stå så still den bara kan. Utan att parera någonting eller röra någonting.
Konsekvensen av en halv sekunds osäkerhet i en cheerleading-rutin kan i värsta fall bli förödande. En armbåge som sticker ut för långt hos någon i toppen kan bryta ett näsben eller slå ut tänder när den rusar emot en person i basen från flera meters höjd. Och det är lätt att förstå att en pyramid som rasar ihop eller en volt som landar fel kan leda till många brutna ben. Så för att nå den nivån av balans och mod som alla i laget måste ha för att det ska fungera som ett tickande urverk krävs alltså en långsam och noggrann uppbyggnad av lika delar fysik och mentalitet som Mikaela blivit expert på att skapa genom åren.
När gör folk fel så att de liksom tappar balansen i den här pyramiden och så?
Folk gör fel när de är rädda och det är därför man alltid ska bygga upp det från grunden. Så hoppar man över någonting så har man missat någonting och då är det en liten byggsten som saknas. Och då vågar man inte riktigt göra fullt ut eller någon som inte vågar kasta eller ja, så att då kan det gå fel. Så det gäller att verkligen göra allting 100% varje gång man gör det. Vi pratar väldigt mycket också om att inte kolla ner. Kollar man ner så ramlar man ner. Så det är väldigt mycket upp med blicken, upp med bröstet.
Cheerleading-lagen måste träna minst lika mycket styrka, koreografier och kroppskontroll som uppställningar och pyramider.
Hitta balans och stå på händer, du ska kunna hjula. Så att allting är verkligen teknik. Och har man bra teknik i allting man gör på golvet så ska det inte vara något problem där uppe heller.
Cheerleading började som en slags organiserad hejaklacksaktivitet på olika idrottsevenemang redan i slutet av 1800-talet i England och USA, men har över tid utvecklats till en atletisk, gymnastisk, extremsport. Idag är cheerleading en stor och spridd sport i hela USA som praktiseras på allt ifrån amatör till elitnivå. Där elitlagen inte längre existerar för att de är kopplade till ett idrottslag utan i egen rätt och med egna tävlingar och mästerskap. Och det är främst den varianten av gymnastisk cheerleading som praktiseras i Sverige och andra länder i Europa idag. Man kan tycka att cheerleading verkar farligt och riskfyllt. Men balansen, reflexerna och styrkan som de som tränar cheerleading får och sen har med sig i livet utanför får mig ändå att undra om det inte är farligare att inte ha balans. Mikaela märker att det blir allt viktigare för henne att aktivt upprätthålla den balans hon byggt upp.
nu när jag har blivit lite äldre så bara jag åker karusell så blir det ju snurrigt. Så att det är ju så, det ändras ju. Det är ju. Man måste ju verkligen göra saker om och om igen för att inte tappa balansen eller inte tappa liksom det man håller på med.
Om ni tittar på livet utanför, tror ni liksom att ni har användning för den här balansen och den här styrkan och så?
Jag kan komma på en sak som hände för några år sedan. Jag var på väg att gå på en buss och så var personen framför mig ramlade. Jag var väldigt snabb dit och fångade den personen. Och då, oj, hoppsan. Så det är väl en positiv grej.
Det hjälper oss absolut i vardagen och det är enklare att kanske åka skridskor eller skidor om man har balans och har byggt upp ett självförtroende att ja, men jag är bra på balansen då. Jag vet hur jag ska hålla kroppen, jag vet vart jag har mig själv.
Matilda och Elin har 2 timmar av intensiv träning kvar framför sig. Men innan de går passar jag på att fråga om de har något tips att ge till de som vill bli bättre på att hålla balansen.
Ja, men bra kår är bra att ha och fokusera på en punkt om man ska som sagt stå på ben.
Ja, det här är ett litet konstigt tips kanske, men står man på ett ben exempelvis och så håller man på naveln så brukar man kunna stå bättre. Eller om man drar sig i öronen. Ingen aning varför, men det brukar funka faktiskt.
Och det var Kropp och själs Blenda Zettervall Klingert som hade träffat cheerleaders. Och här i studion finns fortfarande Christian Geisler, specialist på hörsel- och balansrubbningar på Yrselcenter. Eva Ekvall Hansson, forskare och fysioterapeut från Lunds universitet. Och Tatjana Tomanovic, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset som har forskat om kristallsjuka. Det här som cheerleaderna tipsade om här på slutet, att man ska hålla sig på naven eller i örat för att vingla mindre. Vad säger du om det, Eva?
Jo, det var ju jätteroligt att hon tog upp det. För det speglar ju liksom att hudkänslan också hjälper till att hålla balansen. Så att man får liksom en feedback loop till lillhjärnan om var kroppen befinner sig i rummet när man då lägger pekfingret på naveln som hon beskrev. Och det finns visat i forskningsstudier som man då har använt det här med posturalt svaj. Det är en kollega som heter Helena Backlund Wessling. Då blåste hon upp en tunn luftström på pekfingret, 1 millimeter diameter på friska försökspersoner och plötsligt så svajar de väldigt mycket mindre än när de inte hade luftströmmen. Så då får man inget stöd av luftströmmen utan det är bara inputen ifrån känselsensorerna i huden som då berättar. Och jag har träffat många patienter som beskriver det där att om man vaknar en morgon och känner att det är en jättedålig dag och man känner sig väldigt vinglig och yr, då kan man sätta pekfingret mot tinningen och så plötsligt så fungerar det väldigt mycket bättre. Haptisk referencing kallas det väl för. Mm.
Är det något du använder med dina patienter, Christian? Ja.
Jag tycker de här cheerleading-flickorna pekade ut då nyckelordet här och det är kontroll. Nämligen det här systemet då, att lära in program i lillhjärnan, det gör man först. Man lär in det där programmet och sen när man har programmet, då måste man lita på programmet. Och om man då inte litar på de program man har lärt in i balanssystemet, det är då balansen blir sämre. Och det kan man då göra genom att man avleder sig från olika saker. Jag tänker om man sätter ett plåster på naveln, det gör man ju vid sjösjuka också, så tänker man på något annat och då tänker man inte på sin balans, då blir balansen definitivt bättre.
Tatjana?
Ja, cheerleader berättade också om styrka, muskelstyrka och träningen, så det är viktigt att hela tiden hålla igång, att ha aktiviteter och att träna muskler. Så det är också en jätteviktig punkt i att hålla balansen och ha god balans. Mm.
Finns det någonting som man kan göra som är direkt dåligt för balansen, som man ska undvika? Vad säger du, Christian?
Ja, det är ju att lyssna in efter balansen. Vi är alltså utrustade med ett slags filter, ett skydd, för att kunna uppleva vår egen balans. Och då blir balansen definitivt mycket sämre. Balansautoprogrammen måste få jobba själva. Och det är ju det som drabbar då många patienter som någon gång har fått ett fysiskt fel i sitt balanssinne, i sitt balanssystem. De har fallit, de har ramlat. Och de spräcker då det här filtret och får en kontakt med någonting de absolut inte ska ha kontakt med, nämligen sitt eget balanssystem. Och de människorna, de kan då känna efter hur kändes den där huvudrörelsen, hur var det där steget. Och genom att känna efter, ifrågasätta sitt eget balansautoprogram, då blir balansen definitivt sämre. Och där vill jag gärna höra din kommentar också, Eva.
Ja, jag håller fullständigt med dig ju, och det är ju en grannlaga uppgift som fysioterapeut när man träffar de patienterna som har det så, att verkligen coacha dem rätt i träningen och få dem att lita på sitt balanssystem och inte vara så uppmärksamma på det utan bara röra sig.
Mm. För då är vi inne på det som man kan kalla för funktionell yrsel eller stressrelaterad yrsel eller något sånt som egentligen inte har en påtaglig fysiologisk orsak, utan man är yr fast man inte kan förklara det. Är det så?
Ja, det kan finnas åt båda hållen att man har ingen fysisk skada, men det kan finnas också de som har upplevt yrsel och har skada i balansorganet och utvecklar den typen av rädsla eller ångest som kopplas till eventuella situationer där de kan hamna på grund av sin yrsel. Så det kan vara åt båda hållen att man har en fysisk skada, men många gånger är att inte ha fysisk skada och att man upplever yrsel.
Mm. Och Christian?
Ja, vi har ju kanske presenterat olika yrselsjukdomar här som att man alltid bara har en enda yrselsjukdom, men det är just det så inte är, utan vi som jobbar med balans dagligen sätter ju ofta mer än en eller två eller tre diagnoser på våra patienter, så att ofta är det då en blandning av olika störningar i balanssystemet, och där den här frånvaron av tillit till sitt eget balanssystem ofta komplicerar symptomen. Så att det kan börja med en banal kristallsjuka, det kan till och med börja med att man snavar i skogen bara. Man tappar kontrollen över sitt balanssystem. Och det kan då göra att man ifrågasätter balansautopiloterna och man utvecklar då det här tillståndet funktionell yrsel, eller som den internationella termen är persisterande, alltså daglig. Postural, man har det framförallt när man står och går, och perceptuell, man upplever obalans, men det är inte fel i kroppen egentligen.
Mm. Och vilka effekter, hur är det att ha det här?
Det är fruktansvärt, för att de här patienterna har då ofta dagliga besvär med en gungande ostadighetskänsla. De kan ha attacker där de plötsligt känner att jag kommer att falla här och nu, jag kommer att svimma. Och det kan man i vissa fall till och med ha när man sitter ner. Alltså man sitter framför sin skärm på jobbet och får en plötslig känsla. Jag kommer nog falla av den här stolen. Jag måste ta stöd mot stolskarmen.
Mm, mm. Och är det en känsla bara, eller kan de verkligen falla av stolen?
Nej, det är en känsla. Och den beror på att de har tappat kontrollen. Alltså egentligen är det en känsla av att de kanske har en känsla att man tappar kontrollen över sitt liv, över sin jobbsituation, någonting. Alltså en störning egentligen i deras ångestsystem. Mm. Sen projiceras den känslan att de har förlorat kontrollen på balanssystemet. För att de här två systemen är ihopkopplade i den mänskliga hjärnan. Och då kan man alltså få känslan av att jag har förlorat kontrollen över min balans, fast den egentligen är grundorsaken. Jag har förlorat kontrollen över mitt liv.
Mm. Men jag tänkte på... Du ställde fråga angående attacker. Det kan ju finnas attacker, det är panikattacker. Och det är ofta svårt att skilja åt. Har jag yrsel i sin riktig benämning? Vad är det som händer med min kropp? Man börjar svettas och man vill ramla, må dåligt. Och det kan ju finnas attack, men det är faktiskt panikattack.
Mm. Eva, vad gör du då? Hur kan du hjälpa en sån här patient?
Ja, det jag skulle vilja understryka är ju liksom att de patienterna som har väldigt mycket besvär, då behöver man jobba tillsammans i ett team. Man behöver vara fysioterapeut och läkare och psykolog ibland tillsammans för att det verkligen ska vara framgångsrik behandling. Men som jag nämnde innan så är det liksom att coacha patienterna framåt för att våga röra sig utan att vara så uppmärksamma på sitt balanssystem och utan att man får den här känslan av att ramla. Så det är ju vestibulär träning att göra saker som rörelser som utmanar hela balanssystemet.
Och vad kan det vara? Då,
ja, alltså man individualiserar ju såklart för varje patient, så att tar noga reda på just vad den patienten tycker är besvärligt och svårt. Och väldigt många av just de här patienterna tycker ju att det är jobbigt att röra sig med mycket folk omkring där det är mycket sinnesintryck och så. Eller så är det specifika situationer som då ger den här lite ångestrelaterade kopplingen. Men då göra saker som är ännu svårare. Så att man upptäcker att ja, men det här går ju, jag ramlar ju inte. Och Erika nämnde det där om att röra sig, gå framlänges, gå baklänges. Och en sån sak som då tar hänsyn till inrörats balansinne också, det är om man går raskt framlänges och sen så kan man då vrida huvudet från sida till sida och titta på högerväggen, titta på vänsterväggen. Och om man då vill komplicera saken ytterligare så kan man ju lägga till en tankemässig uppgift och räkna baklänges från 100 och neråt med 3. Så 197, 94, 91 då. Mm. Eller någonting sånt. Det ställer väldigt stora krav på balansen.
Och då är tanken att man ska släppa sin kontroll över balansinnet och låta det sköta sig själv?
Ja, precis. Det ska sköta sig själv. Man ska inte vara så... alltså om man då får hjälp att känna att ja, men kroppen fungerar ju. Jag behöver inte vara så kontrollerande. Jag kan lita på min kropp. Som de här cheerleading-tjejerna sa, att liksom ha förtroende för kroppen att den faktiskt fixar detta. Och då måste man vara där nära patienten och coacha dem framåt i att våga göra ganska svåra balansövningar.
Mm. För Christian, är det alltid så att patienten accepterar att man säger att det här kanske är psykologiskt hos dig?
Det är oerhört utmanande. Och det är därför de här människorna som har funktionella yrselsymptom ofta inte får så bra hjälp i sjukvården. Det är väldigt utmanande att lyfta frågan att de här symptomen kanske inte alls är fysiskt relaterade. Det är inte alla som vill höra det.
Nej, jag kan tänka mig att man skulle kunna bli rätt irriterad om man verkligen är så. Jag kan inte resa på den, det snurrar överallt. Och så kommer de och säger att det kanske är...
kräver en väldigt noggrann utredning där man verkligen har uteslutit pågående sensoriska konflikter i balansinnet innan man kan våga hävda något sånt här.
Tatjana.
Och så tycker jag att man behöver bli väldigt rak och berätta vad man tycker om den typen av yrsel. Med det att om patienten möter den diagnosen, då har han kanske lättare själv att hantera och eventuellt själv bygga strategi. Många gånger är det viktigaste egentligen att ställa diagnos. Och många patienter sen efter har redan någon strategi. Men nej, jag kanske behöver sova mer. Eller kanske jag behöver minska på mina arbetsuppgifter. Eller kanske strukturera bättre på jobbet. Eller vad kan det vara? Så att vara medveten om det. Och det är inte lätt. Det är det möte mellan doktor och patienten. Det är det viktigaste faktiskt.
Mm. Kan man på något vis förebygga det här då genom att hålla på och utmana sig och åka massor av karusell eller snurra mycket eller så där?
Nej, alltså jag får ju ofta frågan inför Gotland runt. Kan jag gå på Gröna Lund nu en hel dag? Jag köper ett sånt där heldagskort där och så slipper jag bli åksjuk på Gotland runt. Och så är det då tyvärr inte, utan alla de här balansprogrammen är specifika. Så att jag själv har ju upplevt att jag är tränad för Östersjövågor men blir åksjuk när jag seglar i Västindien för att det är en helt annan vågtyp. Och så spelar det in vilken slags farkost man är på. Så att balansautoprogrammen, de är specifika och måste alltså läras in specifikt och har troligtvis då olika längd, hur länge de sitter fast i.
För man har ju också hört att man kan vänja sig till exempel om man är på ett skepp, så är man bara sjösjuk de första.
Absolut, det gör 95% av alla astronauter och de som är ute och seglar, och astronauter är nog 100%, annars får de inte bli astronauter, men av de som seglar så är det 95% som lär sig efter 3 dygn att hantera de här osamstämmiga signalerna som kommer från informationssystemet när man seglar framförallt från synen och från balansorganen. Och då kan alltså kroppen lära in, acceptera en störning i informationssystemet, sätta upp en ny bild och framställa en ny referensbild där kroppen och hjärnan då lär sig spänna musklerna så att man kan hänga kvar på det här segelfartyget. Och då har man lärt sig ett nytt balansprogram och då funkar det, då kan man segla.
Ja, härligt. Då har man i alla fall någon hobby man kan göra fortfarande kvar. Det får bli faktiskt sista ordet. Tack så jättemycket, Christian Geisler, hörsel- och balansspecialist vid Yrsel Center. Tack Tatjana Tomanovic, överläkare och forskare Karolinska universitetssjukhuset. Och tack Eva Ekvall Hansson, forskare och fysioterapeut vid Lunds universitet. Tack för att du var med i dagens Kropp och själ. Vi slutar programmet där idag. Vi är såklart tillbaka nästa vecka då vi ska tala om lika behandling inom vården. Det finns en växande diskussion kring etniskt ursprung, hudfärg och dess betydelse för hur man upplever sjukvården. Vi tittar närmare på detta och på begreppet minoritetsstress om en vecka. Producent för Kropp och själ är Chang Imam, reportrar Ninos Chamon och Blenda Zettervall Klingert. Dagens tekniker var Olof Höglin och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.